Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag så ska vi bland annat prata rapporter likt Duni, Note, Betsson. Några från Peter också misstänker jag.
HelloFresh.
Stämmer bra det. Och sen så ska du också dra ett intressant case. A la Joel Greenblatt-style.
Verkligen ett Greenblatt-case.
Så det är special situation att vänta.
Det stämmer och jag tänkte egentligen spara namnet men det är Stockman Group.
Då fick vi reda på det redan nu. Och sen så har vi också slutligen en samarbetsintervju med DK. Och jag kan börja med att säga också att vi spelar in onsdagen den 1 november. Så ifall något vi säger har blivit inaktuellt så är det på grund av det.
Precis, till exempel lite aktiekurser och så vidare för det är väldigt hög volatilitet just nu.
Det är det. Och jag tänkte vi kan börja med att reflektera lite över rapportperioden hittills och det vi pratade om makro i förra avsnittet. Jag nämnde ju då att högränteläget har gjort att högräntebolag har ju lite ökad risk just nu. Man har ju inflation som man inte sett på 15 år, ränta man inte sett på 15 år och liknande. Och jag tycker man kan se lite i rapportperioden nu att det är en ökad risk att sitta i de bolagen över rapporter. Till exempel har vi ju byggexponerade bolag som JM är ner 15%, Skanska ner 12% idag. Vi har Hexatronic ner 20%, konsumentrelaterade bolag, Electrolux ner 20%, Mips ner 10%. Och det finns jättemånga exempel på det egentligen. Jag bara nämnde några av dem nu.
Och många av de bolagen, de är ju inte bara känsliga för ränta för att de har mycket skuld, utan de är också operationellt känsliga för konjunkturen.
Ja, exakt.
Så det blir som typ en double whammy för många bolag.
Ja, verkligen. Och där tycker jag att man kan reflektera lite över det, att över rapporten nu i sådana här lägen, då kan det vara värt att kanske inte sitta över just rapporten, om man nu vill investera i de bolagen. Det finns ju såklart andra exempel som Lindab som är upp 10%, men jag tycker ändå det är en tydlig trend att över just rapporter så kan de här bolagen, de har en ökad risk, det kan förmodligen komma negativa överraskningar. Och även om det kanske borde vara inprisat så är det ofta inte det, utan det blir de här starka reaktionerna neråt ändå. Så det är lite vad jag personligen gör i sådana här lägen, jag ligger inte i de sektorerna som då har den här makrorisken fundamentalt. Sen kan man ju alltid ha den här andra versionen att man köper de här utbombade aktierna. Men då är ju tips för mig i alla fall att kolla verkligen så att nettoskulden inte är hög så att man inte behöver göra någon äcklig emission på botten som verkligen späder ut den totalt. Och veckans sågning tar man ju lite in på det också. Här har vi Dustins styrelse som verkar ha svart bälte i kapitalförstöring. Där kom det ju ett bud på Dustin i somras på 28,50 av Axel Jönsson som gick över den här budpliktsgränsen. Så de var över 30% och var tvungna att lägga bud. Och styrelsen rekommenderar att man skulle tacka nej till det budet. Men det intressanta är att när styrelsen tackar nej så var det ju redan ekonomisk kris i Dustin. Och nu får man göra en emission för att inte bryta mot lånekonvenanterna. Och har du sett vad kursen blev på emissionen?
Nej.
5,15.
All right.
Istället för 28 kronor per aktie.
Fy fan.
Och det kan ju omöjligen vara så att styrelsen i Dustin inte hade koll på det här när de då rekommenderade att tacka nej till det här budet på 28 kronor. Så det bästa för aktieägarna hade ju varit att tacka ja till det här budet. Och det visste förmodligen styrelsen om. Och då kan man ju fråga sig lite, vem är det som tjänar på den här emissionen egentligen? Och det är ju Axel Jönsson som sitter i styrelsen och garanterar emissionen nu. Och dessutom får komma in i bolaget och köpa en väldigt stor del på en väldigt nedpressad kurs, vilket de vill. Och då kan man ju fråga sig, varför tar styrelsen och inte rekommendera att tacka ja till det här? Då kollar jag lite på ägandet hos styrelsen och vet hur mycket de äger förutom då Axel Jönsson.
Nej.
0,26% av bolaget.
Okej, okay. Då har du svaret.
Ja, exakt. Så det är ju verkligen en viktig grej att kolla på, speciellt i bolag som har lite svårt ekonomiskt, att du vill ju ha skin in the game då, så att de sitter i samma båt som aktieägarna.
Mm.
Och det är också någonting som Joel Greenberg pratar mycket om, att just när det kommer till den här typen av bolag som har lite financial distress, då är det viktigt att styrelse och liknande sitter på mycket aktier.
Det är väl viktigt i alla bolag egentligen, men kanske i synnerhet krisande bolag.
Ja, och det är därför vi ofta tjatar om insiderägande och liknande.
Mm.
Och sen så ännu roligare, då blir det också så att det blir ju då jäv för vissa andra i styrelsen som hade kontakt med Axel Jönsson. Men alla har ju förmodligen en ganska bra relation till det företaget eftersom de sitter i styrelsen tillsammans. Och då blev det så att vissa i den här kommittén som skulle rekommendera om man skulle teckna eller inte, de blev uteslutna, och de som blev kvar, gissa hur mycket aktier de ägde?
Ingen aning heller.
Mindre än 0,01% av bolagets aktier. Och där har vi exempelvis styrelseordförande som äger 0 aktier. Och sen är det också incitament för styrelsen att bolaget fortsätter som det har gjort innan, för då får de behålla sina jobb. Skulle det bli utköpt kanske vissa styrelsen skulle förlora jobbet.
Precis.
Så de har ju dels incitamentet att behålla sitt jobb, och dels har de förmodligen en relation till Axel Jönsson.
Och avsaknad av incitament att skapa värde för aktieägarna.
Exakt.
Kanske det absolut viktigaste.
Och det är ju deras roll 100%. Styrelsen är ju där för att representera aktieägarna. Så att, ja, snudd på lite skurkaktighet och rekommendera att tacka nej till det
erbjudandet
när man visste då om att bolaget var i finansiell kris, och egentligen så borde man kanske tackat ja till det.
Har du kollat styrelsearvoden?
Det har jag inte.
Känns som jäkligt intressant i det här caset.
Ja, faktiskt. Det kanske man får kolla upp om man är nyfiken på det. Och sen tänkte jag kan ta kort om Lumen Radio, sen får du komma med HelloFresh. Och Lumen Radio är ett case som vi pratat mycket om tidigare, och det är ju det här bolaget som då jag tycker ett väldigt stort kvalitetsbolag, men har ganska hög värdering. Och dessutom så har man ju guidat för att Q3 ska bli ganska svagt, och det är på grund av strejken i Hollywood. Man säljer ju ljus och liknande som används mycket inom filmproduktion och liknande. Trots detta så växte man omsättningen med 30% och EBIT nästan dubblades. Och man har nu marginaler på över 35%, vilket är såklart är väldigt imponerande för ett liksom så här tillverkande bolag som har en del mjukvara också i för sig. Och en intressant detalj är att förvärvet av Radiocraft som man gjorde, de genererade 8 miljoner i omsättning i kvartalet, men var bara inkluderade en månad. Så på årsbasis borde det motsvara 96 miljoner, samtidigt som man 2022 omsatte 39. Så att det kan ju vara såklart lite säsongseffekt, kanske en stor order som levererades, men det här förvärvet verkar ju ha fått en flygande start definitivt. Så det är positivt för bolaget.
Ganska lite data ändå för att bedöma det, skulle jag säga, va?
Det är klart, det kan ju vara någon säsongseffekt, men förmodligen så går det rätt bra för dem. Det, okay. Det ska ju vara ett snabbväxande bolag, och ja, indikationen hittills i alla fall är att det är det. Men som sagt, jag äger inte aktier. Jag tror att det här är ett bolag som kommer tugga på bättre än index under 5 år framöver. Men värderingen är lite hög, och jag håller fast vid min strategi, så jag står utanför Lumen Radio för tillfället.
En potentiell förvaltarfavorit har jag för mig att du sa i din
grundpitch. Det har jag. Jag tror att om något år så kommer man se många förvaltare som står i DI och snackar om det här. Mm. Kanske några år nu när de bara tar jättestora bolag, men jag tror att många andra förvaltare kommer verkligen pitcha det här caset, för det är verkligen ett förvaltarcase.
Intressant.
Och sen har vi lite HelloFresh, eller?
Absolut. HelloFresh är ett bolag som jag äger, mitt just nu minsta innehav. De kom med rapport förra veckan och var ner på den ungefär 10%. Och för de som inte har hört hela pitchen av HelloFresh så kan man lyssna på avsnitt 46 där vi gör en ordentlig djupdykning. Men kort och gott då så är ju HelloFresh en global marknadsledare inom meal kits med ungefär 70% marknadsandel inom den här domänen. Och det jag gillar med det här bolaget är att de har en väldigt lång och fin historia av mycket tillväxt. Man har extremt stark marknadsposition och är en av få aktörer inom meal kits som är lönsamma också, och som faktiskt har varit det ganska konsekvent de senaste åren. Och branschen präglas ju också av många mindre aktörer och är väldigt fragmenterad. Så HelloFresh står ju verkligen ut som en klar marknadsledare, och det här har jag nämnt innan. Men givet att branschen är så hatad och att många aktörer har det så tufft nu, så tror jag ju att de aktörerna som faktiskt står kvar kommer starkare ur den här krisen.
Och det kan man väl säga bland annat på LMK som vi nämnde lite förra veckan. De kunde köpa upp något konkursande bolag i Danmark och liknande på grund av att det går väldigt dåligt för de andra bolagen.
Precis, det har varit mycket, det har varit mergers, det har varit konkurser och så vidare. Och de aktörerna som faktiskt har en fungerande verksamhet och som är lönsamma, vilket Cheffelo då som det numera heter, faktiskt också är just nu. så tror jag att det kommer ju gynna dem både i termer av att de kan precis ett sånt förvärv som du nämnde. HelloFresh har också gjort mycket förvärv genom åren. Och sen så blir ju supply side mindre helt enkelt. Vilket innebär att det borde få liksom effektivare marknadsföringsåtgärder. Det borde direkt innebära bättre lönsamhet för de aktörerna som står kvar. Sen såklart finns en risk just nu för mealkitbolagen i att inflationen slår ju ganska hårt på dem såklart. Jag tycker väl att det argumentet är lite överspelat, för att om man bara tittar på liksom de val som konsumenterna gör, så slår ju inflationen för ett ICA också till exempel.
Ja, man behöver ju äta ändå.
Exakt, så det är liksom den relativa inflationen är kanske det man borde fokusera på något sätt, och inte bara inflation och liksom tänka att alla kommer sluta med mealkits helt enkelt. Sen är ju det dyrare än ett ICA, så såklart när kunder blir mer priskänsliga så slår det såklart mot mealkitbolag. Rapporten kom hur som helst in som följer. Antal aktiva kunder var ju ner 5,9%, antal orders var ner 3,6% och omsättningen var ner 3%. Det var dock valutapåverkat, och i konstant valuta så var omsättningen upp 3,5%. Och free cash flow var väldigt, väldigt svagt positivt i alla fall, typ på break-even. Och både jag och marknaden trodde ju på en starkare rapport, för Q3 var ju det första kvartalet efter covid som inte hade ett supertufft jämförelsekvartal. Så att min tes kortsiktigt här var ju att omsättningen skulle accelerera. Men det gjorde den alltså inte i det här kvartalet. Så jag har skruvat ner min estimat lite, och HelloFresh är nu som sagt mitt minsta innehav. Men det här är ju fortfarande en av mina bästa affärer i år faktiskt. För kursen stack ju från 20 euro ungefär till 34. Och då lyckades jag skala ganska mycket. Där över 30 euro. Och jag har alltså inte köpt tillbaka någonting i det här fallet faktiskt. För jag tycker att, alltså tesen är inte broken, men tesen är sämre just nu. För som sagt, jag hade mycket förhoppningar om att tillväxten skulle komma tillbaka i det här kvartalet.
Har du sålt någonting efter lite svagare rapporten eller?
Det har jag faktiskt inte gjort. Aktien, jag kan tillägga det, aktien var ju ner ganska mycket inför rapport också. Hur som helst då, tidigare så estimerade jag ju 10% tillväxt CAGR 3 år framåt och en free cashflow marginal på 7% år 2025, och det gav EV free cashflow på 5 ungefär på 2025. Alltså det var min första analys, och nu har jag justerat ner det här lite och lagt topline på 9 miljarder euro istället för 10 miljarder euro och en free cashflow marginal på 5%. Så nu har vi ungefär 7 gånger EV free cashflow. Och det är lite mer än 2 år ut. Och sen så har jag tagit lite cash build-up i beaktning här också. Och bolaget guidar ju själv för faktiskt 10 miljarder i omsättning. Så att jag är ju en bit under det. Man ska ju inte stirra sig blind på bolagets egen guidance dock. Man ska ju faktiskt dra egna slutsatser. Det är ju det som är vårt jobb. Men på egen guidance så har vi i alla fall 4 gånger EBITDA. De guidar ju för 1 miljard i EBITDA 2025. Och sen så tycker jag också att det är positivt att man lanserade ett nytt återköpsprogram, för det går också i linje med det man har kommunicerat, att man ska återköpa väldigt mycket aktier going forward, och det vet de flesta som lyssnar på oss att det tycker både jag och Magnus om väldigt mycket. Och i synnerhet tycker jag om det på den här kursen, så jag tycker verkligen att det är bra kapitalallokering.
Exakt.
Och allt det här sagt då, så blir ju Q4 ett viktigt kvartal för mig när det kommer till HelloFresh. Skulle bolaget inte visa något tecken på att tillväxten kommer tillbaka, då kommer jag faktiskt både tappa lite förtroende för management, för de har upprepande gånger sagt att under H2 2023 så ska man börja växa igen. Och man ska också göra det lönsamt. Och lönsamheten är inte superstark just nu heller. Ja, Q4 blir otroligt spännande. Och som sagt, minsta positionen just nu. Jag tycker fortfarande att det är ett jättespännande case. Jag tycker fortfarande att värderingen ser attraktiv ut. Så det är mina tankar på HelloFresh just nu.
Det är väl ofta så vi tänker kring investeringar, att vi har en tes som då har ofta ett positivt scenario, och spelar inte den ut sig, då är vi ofta i säljlägret helt enkelt.
Precis, och där är det väldigt viktigt att vara ganska ruthless. Att inte liksom börja pilla på sin tes, för man får ju liksom massa biases som slår in såklart. Och man kanske har börjat förälska sig lite i bolaget och narrativet och storyn kring bolaget. Men om inte de exekverar på det de säger, och om din tes inte spelar ut sig, ja, men då ska man verkligen vara ruthless och bara våga trycka på säljknappen. Och det har jag varit ganska kass på faktiskt historiskt, att jag har liksom ofta varit lite för sen, kan jag tycka. När det egentligen har varit kanske ett ganska uppenbart säljläge, så har jag kanske sålt av en liten del till exempel, och så har aktien fallit ändå, och sen så in hindsight så var det ganska tydligt att fan, jag skulle bara dragit plåstret direkt.
Men det är ju lätt hänt, och det är ju så man hamnar i surdegen när man inte drar plåstret, och det är då man kan få de här 80% ner som verkligen skadar portföljen långsiktigt.
Så är det. En intressant grej dock med att aktiekursen är så nedtryckt nu, det är också att återköpsprogrammet blir per definition mer värdeskapande. Det har ju Buffett pratat ganska mycket om, det här att alltså, så länge operations rullar på bra och man återköper mycket aktier, men då kan det faktiskt vara väldigt värdeskapande för dig som befintlig ägare om aktiekursen är låg under en period när bolaget återköper aktier. För ett återköpsprogram kommuniceras ju i antal kronor eller dollar eller vad det nu är för valuta. Och det innebär egentligen att om aktiekursen är lägre så kan de återköpa mer aktier för den pengen. Så det är väl någon typ av skön krockkudde att de faktiskt återköper en del aktier nu. Det de lanserade nu, återköpsprogrammet, löper hela 2024 ut, och då ska man återköpa på nuvarande kurs ungefär 4% av bolaget. Så det är ändå lite value creation.
Absolut, det är ändå en viktig take om det. Det är därför vi gillar återköp också egentligen, i bolag som man gillar från början. Sen så har vi Duni också, som kom med en stark rapport, vilket jag hade väntat mig. Men den blev till och med lite starkare än vad jag hade trott. Volymen minskade något year on year, men rörelsevinsten ökade 46%. Och PE ligger nu på 13 bakåtblickande, och det är det lägsta PE-talet sedan 2014. Och då ska man dessutom ha med sig att Q4 förra året och Q1 var ju drabbade av det här som vi pratat mycket om. Högre insatspriser, det var dyr el, det var dyr pappersmassa och så vidare. Så jag räknar med att vinsten kommer fortsätta öka i åtminstone 2 kvartal till. Och hur man än vrider och vänder på det då, så fortsätter ju Duni att vara väldigt lågt värderat jämfört med sin historik.
Vad tycker du är ett fair value på Duni, eller en multipel?
Det är ju ett konjunkturokänsligt case i min bok, mer än många andra i alla fall. Så därför tycker jag att närmare 15 i PE, alltså som är snittvärdering på börsen. Man växer ju inte jättemycket, men 14-15 någonstans.
Och det är ju inte jättemycket uppsida.
Nej, men det är lite det som var anledningen till att jag haft det som ett stort case. Det är ju för att det har varit ett stabilt konjunkturkänsligt case. Så att jag har sett väldigt låg sannolikhet att priset skulle falla. Men det är inte jättemycket uppsida heller. Men det är ofta en bra strategi, tror jag, att där risken är ganska låg, där kan man lägga mycket av kapitalet, för att du åker inte på de här stora smällan då egentligen.
Det var precis det svaret jag var ute efter. Jag visste att du skulle svara det. Jag vill bara tillägga här, har du lyssnat på Charlie Munger-intervjun i Acquired?
Ja, jag började, men det var fan svårt.
Tycker du det? Jag tyckte det var hur bra som helst. Jag har lyssnat 2 gånger.
Är det så? Jag behöver fan lite översättning på den, tror jag. Jag har svårt att höra vad han säger. Alltså.
Ja, alltså, i och med att han är 99, snart 100, om 2 månader exakt fyller han 100 faktiskt. Ja. Så är det ju faktiskt, det är lite svårt att höra vad han säger. Men jag tyckte ändå att det var bra nog. Men det jag ville säga var att då pratar han till exempel om Jim Simmons och Renaissance Technologies. Och hävdar då att deras sjuka avkastning som vi pratade om för något avsnitt sedan, som ligger på typ 63% per år i 30 år eller någonting liknande. Mm. Det är också för att de tar jävligt mycket leverage. Och då pratade han mycket om så här att, alltså, the one thing som Warren Buffett bryr sig mest om, det är säkerheten för deras kapital. Lite som du var inne på nu, att så här, in the long run så är det ju mycket det som avgör. Alltså, skydda kapitalet från nedgång, och det ska inte finnas någon typ av risk att man liksom spränger sig.
Ja, det är verkligen bra poäng. Jag får nog ta och lyssna om det där och rensa öronen lite innan.
Så det är bra underhållning också när han liksom slänger sig med asshole investment banker. Så.
han är inte ofrispråkig i alla fall. Det kan man inte igen.
Ja, han är skön.
Men tillbaka till Duni. Om vi kollar på restaurangstatistiken för Tyskland nu, som brukar vara en bra proxy för Dunis verksamhet, så är den upp lite i oktober. Så att det har i alla fall börjat ganska bra i Q4 också. Och ytterligare en detalj som vi pratat om lite i podden innan, det är att vi förväntade oss ganska bra kassaflöde. Och det är för att man har haft lite extra lager då, som många hade under pandemin. Och operativa kassaflödet blev 578 miljoner i kvartalet jämfört med market cap på 5 miljarder. Så man betar ju ner nettoskulden väldigt mycket och har en väldigt stark balansräkning nu. Och jag tror att det inte är omöjligt med en bra utdelning nästa år, eller till och med lite förvärv kanske. Och det blev faktiskt veckans aktie i DI förra veckan, och där spekulerade man just det att det skulle komma kanske en extra utdelning på grund av att man har en stark balansräkning just nu. Sen också efter rapporten så har en insider köpt aktier för 750 000 kronor, så det är också såklart en positiv pusselbit. Men lite som du ändå touchade på där, så är det inte supermycket uppsida. Jag har haft det här som liksom en stabil kudde i portföljen, och nu har aktien gått upp 10-15% på 3 månader, medan jättemånga andra bolag är ner 30-40% under samma tid. Så jag har lättat lite på mitt innehav. Det har gått nu från största till fjärde största, trots att det, liksom, det går så som jag trodde för bolaget. Men det är ju helt enkelt ett relativt spel. Mycket annat har blivit billigare. Men jag tycker ändå det ser bra ut för Duni, och det är fortfarande ett stort innehav för mig. Mm.
Snygg affär, det har ju verkligen fyllt sitt syfte.
Ja, men det spelar ut sig som jag hoppades. Och sen har vi haft rapport för Betsson också, som vi hade uppe lite för 2 avsnitt sen. Och då pratade vi lite om att det har kommit mycket negativa nyheter, men aktien har också sjunkit väldigt mycket inför rapporten på grund av det. Så att jag låg kvar med min aktion då, och det gjorde jag rätt i. Man är upp ungefär 10% sen rapporten.
Mycket rätt nu.
Ja, lite tur ska man ha. Och det var ganska intressant. Man växte rörelsevinsten med exakt lika mycket som Duni, 46%. Så att det gjorde att man slog estimaten också. Och en liten detalj som jag tyckte var positivt med rapporten, det var att Betsson fortsatte se fin tillväxt i Italien. Och där gick ju sektorkollegan Entain ut och vinstvarnade för Q3. Och sa just det, att Italien var en svag marknad. Så det gjorde ju rätt många rädda kanske för Betsson, eftersom man också har exponering mot Italien och lyft fram det tidigare. Men det är lite Betsson i ett nötskal, tycker jag. Man liksom lyckas hitta sätt att tjäna pengar på när andra inte gör det. Och det är mycket det jag gillar med bolaget. Man har ju ett antal risker, bland annat den här stora Turkiet-risken. Men man har ju visat under lång tid att man är väldigt duktiga på att tjäna pengar.
Så det kan Vad man tror du att det beror på?
Det är svårt att säga, men man har väl helt enkelt en bra produkt, bättre marknadsföring. Sen så ska man spekulera, så kanske man är och nafsar lite på oreglerade intäkter. Det vet jag inte, det är väldigt svårt att säga med Betsson. Men man har ju visat det om och om igen, att om man jämför till exempel med kollegan Kindred, som har gått ganska dåligt senaste året, så har ju Betsson samtidigt gått väldigt bra. Och det är för att man satsar inte på marknader där man inte liksom ser en bra ROI, som exempelvis USA, samtidigt som Kindred har bränt jättemycket pengar där och går med förlust varje kvartal.
Det gillar jag verkligen med det kriset.
Ja, men verkligen, det är verkligen genomgående att de tar bra investeringsbeslut rätt igenom.
Inte bara follow the crowd liksom.
Nej, exakt. Och sen så, om vi kollar på en lite negativ detalj, så är det att marknadsföringskostnaderna går ner 7 miljoner euro year on year. Men man har ju EBIT som uppgår till 56 miljoner euro samtidigt, så det är inte jättestor skillnad, men det är ändå värt att hålla koll på. Det är lätt att boosta resultatet i det korta genom att lägga mindre på marknadsföring. Exempelvis kan ju mobilspacebolag och liknande göra det också. Så det är lite negativ detalj, men det är ingen stor grej. Och sen så trading updaten var ganska intressant. Där visar man 12% tillväxt men 37% organiskt. Och jag antar att det har väldigt mycket att göra med att man växer mycket i Turkiet och Argentina, som egentligen har hyperinflation. Så att det är inget som nödvändigtvis är negativt för caset. Men Turkiet är ju liksom lite mer osäker marknad, så man ska ändå ha med sig det, att det verkar som att Turkiet går väldigt bra och det står för väldigt stor del av vinsten i caset. Och sen så tillbaka lite till riskerna som var kända innan rapporten. Och där har det varit klart länge att det kommer komma en minimumskatt på 15% för internationella bolag som har omsättning på över 750 miljoner euro om året. Och där är Betsson innefattade. Och det är samma sak för Evolution, och kanske lite som har varit ett spöke för det bolaget senaste tiden också. Men det här är ju nyhet som varit känd länge. Och jag tycker att en detalj som är ganska intressant med Betsson där, till skillnad från Evo, det är att Betsson är bara 20% över omsättningen för att vara med i det här. Så att om man minskar omsättningen med 20%, då är man inte med längre. Så att i teorin är en möjlighet kanske att man delar ut någon del av Betsson till aktieägarna, och det som är kvar då behöver inte skattas. Så det här är ingenting som Betsson själva har nämnt, men jag har inte fått intrycket av vd att han gillar att betala skatt. Jag tycker inte det är häftigt direkt.
Och är bra på kapitalallokering.
Exakt, så att det är ändå en liten option som jag ser för caset framöver faktiskt.
Spännande.
Och sen som vi kollar framåt då, så är det lite mixkompott. Man har ju spelstopp i Chile sedan september på grund av vad regeringen har beslutat där. Samtidigt i den positiva vågskålen så lanserar Betsson sportspel i Frankrike i Q4, och i oktober så fick man licens för kasinospel i Belgien. Så att summa summarum så är det ju väldigt mycket datapunkter för Betsson. Det är som vanligt ganska svåranalyserat, men EV/EBIT nu på superlåga 7, samtidigt som man har ett väldigt bra track record av Q3 god kapitalallokering gör att jag ligger kvar i Betsson och det är ett av mina större innehav.
Oraklet.
Lite... Man försöker. Har vi lite smartare också kanske?
Ja, men vi kör smarta idag. Och jag ska inte prata jättemycket om smarta idag för de rapporterar ju snart. Så jag tänker att vi kör en längre update efter rapporten. Men det jag tänkte avslöja idag är att jag har ökat inför rapporten. Och jag tycker faktiskt att SmartEyes aktie aldrig har varit så spännande som den är just nu. Och i förra rapporten så tyckte jag ju att vi fick en bekräftelse på att den här inflektionspunkten för Automotive och DMS äntligen har kommit. Så det drar ju ner risken rejält i caset tycker jag. Dels för att man ännu mer kan lita på att DMS är en real thing och att de här kontrakten konverteras till hög marginalintäkter. Och dels också den här faktiskt föreliggande emissionsrisken. Jag tror att många fortfarande har den gamla emissionen som inte sköttes på ett jättebra sätt i bakhuvudet. Och SmartEye är ju inte lönsamma än. Och när omsättningen sticker då så snabbt som den gjorde sist och så mycket som den faktiskt förväntas sticka uppåt med framöver så minskar ju också hela tiden risken för emission helt enkelt. För varje vecka som passerar så kommer vi också allt närmare lagkraven. Och jag är faktiskt väldigt förvånad över att aktien inte har gått bättre efter förra rapporten. För aktiekursen är typ exakt samma som vid Q2-rapporten, men caset för mig har blivit avsevärt mycket bättre. Och det kan ju såklart bero på att vi har haft ett generellt väldigt, väldigt dåligt sentiment.
Men det är lite intressant där hur AI-håsen har varit så brutal i USA, men den verkar inte alls ha slått på smarta överhuvudtaget. För det är ju ett riktigt AI-bolag egentligen.
Det är ett AI-bolag, men samtidigt så är det ju inte, vad ska man säga... Det är inte hackor och spadar till AI på något sätt.
Nej, men det är lite som Tesla, inte det heller.
Tesla är Tesla.
Världen är orättvis.
Tesla är allt. Nej, men jag tycker väl ändå att det är ganska rimligt att SmartEye inte har dragits med i den håsen. Dels är det ett väldigt, väldigt litet bolag som nog få känner till. Och sen så som sagt, det är inte hackor och spadar till AI på något sätt. Utan de bygger ju eye tracking för de som inte känner till det. Vilket är en lösning som... En mjukvara som sätts i kameror som analyserar folks ögon och kan studera människors beteende. En annan sak som jag vill lyfta kring SmartEye det är också att i och med att konjunkturen är som den är så gillar jag ju också att det här faktiskt bygger på en reglering. Det är det hela caset bygger på. För att oavsett hur strama ekonomier och hur tufft biltillverkare har så kan de helt enkelt inte tacka nej till DMS. Och DMS står för Driver Monitoring Systems. Så när vi pratade lite tidigare om liksom att skydda kapital och hitta säkra investeringar så SmartEye faller ju såklart inte in i den kategorin för att de fortfarande har negativt kassaflöde. Men jag tycker i alla fall att det är en ganska skön krockkudde just nu att caset bygger ju faktiskt på en reglering som att till typ 100% sannolikhet kommer att exekutas på. Och det är helt enkelt att från och med 2024 så kommer ju DMS göras obligatoriskt för alla nya bilmodeller som börjar säljas inom EU. Sen har vi också ett annat perspektiv på det här att konjunkturen skulle också kunna sätta press på lagkravet att skjutas framåt. Men det ser jag som väldigt osannolikt.
Ja, men det är ju verkligen så att de stora tillverkarna har ju verkligen beställt det nu helt enkelt. Det är därför de har blivit så mycket order de senaste 5 åren egentligen.
Ja, precis.
Så att man då skulle skjuta fram det är ju egentligen lite otroligt för att det är ju redan liksom implementerat i princip.
Ja, exakt. Och det blir väldigt orättvist för jag menar, det finns ju redan bilar på vägarna som har DMS och folk som har inkluderat det i deras produktioner. Alltså jättestora biltillverkare.
Ja.
Så att om man skulle slopa regleringen nu så är ju det verkligen en käftsmäll mot dem.
Mot de som har skött sig.
Precis. Så ja. Jag ser liksom i princip noll sannolikhet att den skulle skjutas framåt och om den skulle göra det så kommer det vara med en väldigt kort tid tror jag. Summa summarum då så tror jag att omsättningstillväxten kommer in på ungefär 55% och att kassaflödet går i rätt riktning och kommer in på ungefär minus 50 miljoner. Och kortsiktiga katalysatorer för mig är att omsättningen för Automotive fortsätter starkt, att man påvisar att man har fortsatt bra kostnadskontroll så att vi ser skalbarheten i caset. Och jag tror också att det här kommer leda till att management återfår förtroende, vilket jag tror bara den variabeln i sig kan ge ganska mycket till aktiekursen. För de har ju varit ganska ifrågasatta efter som sagt den förra emissionen. Så jag ser liksom en synergi mellan de här variablerna och jag tror att ja, nu under höst, vinter så tror jag verkligen att SmartEyes aktie kommer att vara väldigt spännande och potentiellt väldigt lukrativ.
Kommer ju vara en tydlig trigger också när de här lagkraven kickar in då.
Precis, så kommer det vara. Och jag tror att SmartEye kommer leverera typ en halv miljard i EBIT 2026 och börsvärdet är idag ungefär 1,6 miljarder och DMS-resan slutar ju knappast där heller. Då har ju DMS troligtvis ungefär 30% penetration globalt, så att då finns det också mycket tillväxt att hämta även då. Men på de här estimaten så har jag SmartEye till EV EBIT ungefär 3 då på 2026. Och det tycker jag är väldigt attraktivt.
Spännande.
Och då ska vi gå in på ett special situation case, ett sprillans nytt. Nu har vi ju rabblat sånt som vi redan har pratat väldigt mycket om i andra avsnitt. Har du läst in dig på det här caset, Magnus?
Som ja, men lite uppgift? Grann. Jag fick någon pitch skickad till mig och Peter, så att jag har koll på läget ändå.
Ja, men jag tror att det här kan vara intressant, för det är också lite varumärken som man känner till. Till exempel Lindex har en väldigt, väldigt fin historia och så vidare. Men let's get going.
Och vi kan ju tillägga att det är ett finländskt bolag, om man inte känner till det här och undrar vad Stockmann är för något.
Precis. Stockmann är en koncern som består av två divisioner idag, och det är ju Stockmann, och det är en varuhuskedja som jag tror har 8 varuhus, varav 6 är i Finland. Och motsvarigheten till de här Stockmann-varuhusen, det är ju till exempel NK i Sverige, och sen så har vi Magasin du Nord i Danmark. Så det är verkligen så här premium-varuhus. Och Stockmann-varumärket har ju 160 år på nacken, och alla i hela Finland känner till Stockmann. Det är precis som NK, om inte starkare. NK har funnits i kanske 100 år, tror jag. Men det här caset börjar ju någonstans i pandemin faktiskt. För som alla vet då, när pandemin började svepa över världen, så blev det ju väldigt, väldigt tufft för retailers, och framförallt fysiska retailers. Och det som är så intressant här är att Stockmann har varit ett väldigt, väldigt dåligt skött bolag under väldigt lång tid. Omsättningen har minskat nästan varje år i 10 år. De har inte varit lönsamma på nästan 10 år. Så det har verkligen varit en otroligt dåligt skött koncern. Men 2019 så tillkom en ny ledning, ny vd och lite andra ledningspersoner. Och de sålde av fastigheter, de har sålt av lite andra divisioner som inte har genererat bra avkastning på kapitalet. Och så valde de att koncentrera koncernen på bara Lindex och Stockmann. Och de gjorde faktiskt en otroligt imponerande vändning i att få Stockmann lönsamt i Q4 2019. Och sen så vet vi ju båda vad som hände där efter årsskiftet.
Sen kommer det ett virus.
Precis. Och de hade en väldigt ansträngd balansräkning efter att tidigare ledningen hade misskött det här så jäkla mycket. Så då ingick faktiskt, eller då ansökte bolaget om en så kallad rekonstruktion. Och en rekonstruktion kan man väl se som ett förstadie till konkurs. Alltså det innebär kort och gott att man ansöker till en myndighet om att få genomföra en typ av plan för att få upp bolaget på banan igen. Och det inkluderar ofta att man får hjälp med att attrahera nytt externt kapital, man får lån i olika former, man kanske tvingas sälja av vissa tillgångar i bolaget och så vidare. Så det klubbade man igenom i april, tror jag det var, 2020. Och en rekonstruktion vet vi också att det är väldigt, väldigt typiskt för vem då, Magnus?
För Greenblatt.
Greenblatt, precis. Det är verkligen ett Greenblatt-case. Och Stockmann står ju för ungefär en tredjedel av omsättningen och Lindex för resterande 2/3. Och total omsättning för koncernen på rullande 12 är ungefär 1 miljard euro. Så ungefär 12 miljarder kronor då. Och det som gör det här caset så spännande, det är först och främst att en rekonstruktion ofta är missförstådd av marknaden och generellt väldigt svår att förstå. Och det blir också även oftast ett negativt sentiment och narrativ kring ett bolag som genomför en rekonstruktion, för perceptionen av det blir såklart att bolaget är under någon typ av kris. Så förutom att det kan vara väldigt svårt att förstå, så bildar sig också många en väldigt, väldigt negativ uppfattning om ett bolag som går i rekonstruktion.
Ja, men exakt. Det blir liksom, man känner sig rätt osäker på hela caset, för att informationen som kommer ut är inte den normala, att man bara läser kvartalsrapporter och liknande, utan det kan bli nya prospekt och liknande som man behöver sätta sig in i då när rekonstruktionen sker. Liksom.
Precis, så färre aktörer kollar på det här och färre aktörer förstår förmodligen det här. Och det ökar ju sannolikheten för en felprissättning också. Och det är lite Greenblatts take också på varför rekonstruktioner är intressanta att investera i. Jag tror också att marknaden kan missförstå att den här rekonstruktionen faktiskt är drivet av en så kallad black swan, alltså det vill säga pandemin. För att ledningen hade ju som sagt precis fått bra snurr på operations. Och sen så är det alltså en extern händelse som inte gick att förutse, som bara skickade ner dem igen på liksom all time low, tyvärr. Väldigt tråkigt för dem. Det finns också väldigt många konvertibler som ingår i den här rekonstruktionen, och det innebär ju att skuld har konverterats till aktier. Och en stor del av aktierna ägs ju av kreditinstitut som egentligen inte är intresserade av att äga aktier. Så vissa måste antagligen också sälja vid någon tidpunkt eftersom de inte sysslar med investeringar i aktier. Och det här har ju också lett till en stor förändring i ägarbasen de senaste åren och har såklart påverkat supply-demand-dynamiken för aktien. Så det här borde ju också ha medfört att aktien potentiellt har blivit felprissatt. Till exempel då så äger ju Northwall Capital 10% enligt Holdings och eftersom de specialiserar inom kreditgivning så måste de ju troligen sälja någon gång i närtid om de inte redan har börjat dumpa då. Det är också ett litet bolag med ungefär 4 miljarder kronor i börsvärde och det täcks bara av 3 lokala banker i Finland. Och om vi går in lite mer på triggers då, för den potentiella felprissättningen den kan ju förklaras genom ganska vanliga anledningar. Men varför då ska marknaden prissätta det här annorlunda? Alltså vad har vi för katalysatorer för det? Utflödet från kreditgivare som äger aktier upphör och vi får en stabilare ägarbas. Den sista delen av rekonstruktionen förväntas lösas i slutet på året och när rekonstruktionen är klar så kommer betydligt fler aktörer kunna kolla på det här bolaget och förstå det. Och då kommer bolaget också ha nettokassa om jag har räknat rätt, om vi då bortser från leasingskuld. Samtidigt så har vi också att Stockmann går bättre både operationellt i Lindex och Stockmann. Så det borde också vara någon typ av så här trigger att det har hänt någonting med operations. En annan sak som är otroligt intressant är att Lindex eventuellt kommer säljas. I både årsrapporten för 2022 och Q1 2023-rapporten så har man kommunicerat att man utvärderar strategiska val för både Stockmann och Lindex. Och att det här då först kan exekveras när rekonstruktionen är klar. Och i kalet för Q4 2022 så frågade en analytiker just om det här och bolaget svarade att man hade flyttat fram kapitalmarknadsdagen för 2023 på grund av det här. Och att man på den då skulle ge mer tydlighet kring vad som kommer hända framåt.
Och visst är det så att Lindex är lite finare del när det kommer till typ marginal och tillväxt och så vidare. Så man kanske kan få en högre multipel på det ifall man säljer det.
Precis, Lindex är absolut den finare delen. Kommer komma in lite på det där med en potentiell buyout också. Och den här kapitalmarknadsdagen hålls ju faktiskt om ungefär 2 veckor, den 16 november. Så det ser jag också som en potentiell trigger, men det kanske är för sent om man köper efter den. Och utöver de här katalysatorerna så är det också väldigt intressant att en av Europas största varuhuskedjor som heter Peek & Cloppenburg, de köpte 5% av Stockmann runt årsskiftet 2022-2023. Och det som är väldigt intressant här det är att Peek & Cloppenburg förvärvade Magasin du Nord. Det är ju det här premiumvaruhuset i Danmark. Jag antar att du har varit på Kongens Nytorg där vid Nyhamn.
Ja, men det ska jag nog ha varit.
Ja, det är i alla fall ett superfint varuhus som man typ inte kan missa när man är där. Men de köpte i alla fall det 2021. Och det här bolaget tar ju normalt heller inte minoritetsposter. Och eftersom Peek & Cloppenburg har slagit samman ägandet och rösterna i ett joint venture med den tidigare största ägaren som heter Konstsamfundet så äger de ju tillsammans nu 15% och är därmed största ägare med god marginal. Och de har också styrelserepresentation i det här bolaget. Så det här tycker jag är en ganska stark indikation på att de är intresserade av att köpa Stockmann. Mm. Och förmodligen så är de ju också intresserade av Stockmann-varuhusen för att det är hela deras core business, att äga liksom premiumvaruhus. Vilket också ger lite mer färg till att man kan nog pusha för en försäljning av Lindex. Och så har man liksom ett renodlat Stockmann som man är ute efter. Så att jag tror att det är rätt hög sannolikhet att det blir ett uppköp av det här.
Ja, men väldigt intressant. Och man ska komma ihåg det såklart att uppköp sker nästan alltid till premium. Annars är det inte värt att köpa och sälja.
Precis. Och som du var inne på lite tidigare Magnus, det finns ju typ heller inga andra starka ägare och insiderägandet, om vi då bortser från Peek & Cloppenburg, det är typ noll. Så att så här, det finns nog inte heller så många som motsätter sig det. Alltså i och med att de har så mycket makt just nu, eller inflytande kanske vi ska säga.
Ja.
Och kollar vi på värderingen då så handlas ju bolaget nu till ungefär 5 gånger rörelseresultatet. Och då har det som sagt också skett en turnaround operationellt. Sen så ligger ju den stora frågan här någonstans på den väldigt, väldigt stora leasingskulden. Alltså räknar vi med leasingskulden på 550 miljoner euro i enterprise value så får vi alltså EV/EBIT 12 just nu. Och jag gav ju dig uppgift, Magnus, att, att kolla lite på det här bolaget, och du är duktigare än mig på liksom redovisningstekniska saker, så jag bollar över frågan här till dig. Hur tycker du man ska tänka kring leasingen här?
Ja, men jag har funderat en del på det, men jag har inget klockrent svar. Men leasingen är ju liksom att istället för att du köper då kanske byggnader som du har dina varuhus i, och så tar du på dig en massa skuld, så hyr du egentligen varuhusen, alltså du leasar dem istället. Och det blir ju rätt mycket som en skuld, för att du har ju liksom en räntekomponent i den här leasingdelen då. Så att det är ju så, går räntan upp, då betalar du mer i leasing, precis som du betalar mer på ett lån. Men du har ju inte det här problemet med lånekovenanter och liknande, och du sitter ju inte på en väldigt stor skuld som liksom är farlig egentligen, som kan innebära att du bryter med ett lånekovenant och kanske går i konkurs och liknande.
Mm.
Så jag tycker det är liksom bättre än en vanlig skuld, men samtidigt så måste man ju ha leasingen där för att bedriva verksamheten. Sen kan de såklart flytta till ett varuhus, man har lite större flexibilitet och så vidare.
Mm.
Men det behövs ju samtidigt för att driva businessen framåt. Liksom. Men sen är det så med Stockman också, att när man kollar på kassaflöden de får in, även om man då räknar med själva leasingbetalningarna, så är det ju ganska låg multipel på dem.
Mm, absolut. Kanske 5 gånger.
Ja, och det är ju då man inte räknar med leasingskulden i EV helt enkelt. Utan man bara tittar på hur kassaflödet är för själva grundbusinessen.
Precis. Värt att nämna är också att det pågår en tvist kring leasingen just nu, som inte jag har haft tid och ork att sätta mig in i än faktiskt. Men jag tolkar det som att Stockman försöker ducka en del av leasingen. Och exakt varför vet jag inte. Men det är också liksom ett potentiellt utfall som blir bättre helt enkelt än att räkna med hela leasingen.
Och kan det bli sämre också? Eller är det liksom att de försöker förbättra situationen?
Sämre kan det nog inte bli, tror jag.
Ja.
Som jag har förstått i alla fall. Sen så vill jag också tillägga att alltså, när det kommer till tvister och sådana här saker, så kan ju det också innebära att alltså, processen för att rekonstruktionen ska bli klar skulle också kunna dras ut lite på om man liksom inte får ordning på den här tvisten med leasingen. Och alltså, hade det inte varit för den här frågan kring leasingen, så tycker jag att det här hade varit ett sjukt intressant köp just nu. Men jag vill förstå det lite bättre, och jag har valt att vänta till kapitalmarknadsdagen, för jag tror att de kommer prata kanske då framförallt om det här, och sen som sagt då strategiska val för både Stockman och Lindex framåt då. Så för den som gillar att gräva, jag vet några lyssnare som kommer älska det här, så är det här verkligen ett jäkligt spännande special situations play.
Ja, det är ju verkligen ett grävcase där man kan skaffa sig en edge genom att verkligen ha koll på alla de här olika grejerna som vi pratat
exakt
om.
Exakt, det här är ju ett sånt typiskt case att känner du att du får grepp om allt det vi har pratat om, alltså alla frågetecken, då är det ett sånt typiskt case där du faktiskt bara kan vikta upp det ordentligt.
Och ha en edge liksom.
Och bara lita på att du har en ordentlig edge, ja. Precis.
Och det är nog också så att många fondbolag vågar inte riktigt, för att de känner att det är för riskabelt, vi vill inte åka på en smäll så vi halkar efter vårt jämförelseindex och liknande.
Just det, det där tänkte jag också nämna. Alltså, rekonstruktioner generellt får ju väldigt lite institutionellt kapital, just för den anledningen. För det ser helt enkelt inte bra ut.
Mm.
Alltså om en fond skulle långa Stockman till exempel, och sen så kanske de är liksom transparenta med vad de köper, och de kanske skriver månadsbrev eller har någon topplista på innehav etc. Alltså, ofta kan man ju hitta det här om fonderna. Då skulle de nog få jäkligt mycket frågor. Bara, men what? Liksom, äger ni typ ett konkursande bolag? För att kunderna till den här fonden kommer inte riktigt fatta allting. Liksom.
Ja.
Så det är ju också en bra anledning till att det här kan vara ännu mer felprissatt. För att institutioner generellt kollar inte på rekonstruktioner.
Och de vill undvika jobbiga frågor helt enkelt.
Så är det. Precis så. Precis så. Så ja, där har vi Stockman.
Ja, men grymt. Intressant case verkligen. Då kanske vi kör en liten avslutning med Note då. En gammal bekantning i podden som dock inte varit med på länge. Men jag tycker det är ett mer intressant läge nu än på länge också för Note. Och det är ju en kontraktstillverkare som många nu känner till, och jag tycker det är ett riktigt kvalitetsbolag. Och det som gör att det är lite mer intressant nu är att värderingen har kommit ner mycket. De har ju ofta legat på PE20 eller liknande, nu ligger det på PE13 istället. Och jag äger inte aktier i Note i nuläget, men jag är ganska nära att göra det. Några detaljer gör att jag inte gör det. Det är dels att vdn Insider sålde 8 miljoner kronor i typ förrgår. Vilket vi såklart inte gillar. Det är ofta ett varningstecken för ett bolag.
Hur stor procent var det av hans totala innehav?
Jag tror det var 15% av innehavet eller liknande.
Okay.
Och han sa att det var skattemässiga skäl. Men det är också sån, det är sån grej som liksom så, ja,
en jävla massa fan. Skatt.
Ja. Ja, kan inte säga vilken skatt då, bara skattemässiga skäl.
Ja.
Det var lite för flummig förklaring.
Det är bättre än sommarstuga i alla fall.
Ja. Hus på Malta för 120 miljoner, ja, som Kalita. Och sen så, det är mycket andra intressanta case där ute. Det är inte superbilligt heller just nu, och det finns inga så riktigt tydliga triggers framöver. Men det är verkligen ett case jag håller bevakning på framöver, för jag tycker det är ett intressant läge. Och rapporten var ganska stark. Man växte 8% organiskt i kvartalet. Om man räknar bort då att förra året så blev det lite extra kostnader som man bara direkt fakturerar utan vinst till kunderna, för att det var så mycket inflation, insatsvaror och liknande. Så räknar man bort det var det 8% organisk tillväxt. Sen så en grej som jag tror kan oroa marknaden rätt mycket, det är att orderboken minskar ju för typ alla de här bolagen. Men det är ju för att nu har du inte de här väntetiderna på få komponenter. Så det gör att kunderna behöver inte beställa så långt i framtiden. Så nu säger man att orderlaget går tillbaka till hur det var innan pandemin. Alltså kunderna beställa några månader innan. Medan kunderna beställde många månader innan för att kunna verkligen försäkra sig om man hade grejerna. Och då får man ju fråga sig själv, liksom, tror jag på bolaget att det är så, eller krymper orderboken? Och min slutsats där är att förmodligen så är det så, för att det är ju fullt logiskt att kunna börja bete sig igen som innan pandemin, och då måste ju orderingången liksom minska och orderboken. Och sen så är det också att alla andra bolag i sektorn säger samma sak, vilket också är en indikation på att det är inte bara någonting som Note hittar på det här egentligen. Mm. Så det är min take på den grejen i alla fall. Och sen så en aspekt som gör det intressant är att jag har lyssnat på rätt många konfkall från kontakttillverkare nu, och många säger det att man lägger inte befintlig produktion från Kina till Europa, men det är väldigt lite ny produktion som läggs i Kina av tillverkande bolag, och det är på grund av alla de här handelskrigen, man litar inte på Kina längre och så vidare. Så att många bolag lägger det antingen i omkringliggande länder, typ Vietnam och liknande, eller europeiska kontraktstillverkare som Note. Och det här är en trend som jag tror kommer att pågå under väldigt många år framöver, eftersom Kina har ju varit lite av världens verkstad tidigare. Och sen så en annan intressant detalj är att VD sa att man kommer kunna växa 10-20% nästa år bara på befintliga kundstocken. Och att de har väldigt nära dialog med kunderna och då liksom kan se det här. Och sen så är det ju en destocking som sker också. Alltså det är för mycket lager ute hos kunderna också, alltså kundernas kunder. Och det gör att man köper in lite mindre från Note nu för tillfället. Och det är ett problem som man ser för flera bolag. Man ser exempelvis Nilörn-gruppen som levererar till retail. Där säger de att det är så mycket lager med jackor och liknande ute hos H&M och sådana ställen, så att man behöver inte beställa så mycket nu om man är liksom en Phoenix Outdoor, utan man ska först beta av lagret. Men trots den effekten så växer man alltså 8% organiskt under kvartalet och guidar för 10-20% nästa år. Så att i alla fall kommunikationen från bolagen är att det går bra för den här sektorn, men marknaden har ju börjat prisa det som att det absolut inte gör det. Och jag tror ändå att lite oro för orderingången där kan vara en faktor som kanske vissa tar lite för stor fasta på, i mitt tycke i alla fall. Så att sammantaget, stabil rapport för Note. Jag tycker det ser mer intressant ut på länge. Jag äger dock inga aktier, men det här är ett bolag som jag tror man skulle kunna lägga i pensionssparat, för det är verkligen ett kvalitetsbolag. Mm.
Snyggt. Och idag har vi med oss ingen mindre än Elin Trampe. Är det så man uttalar det?
Ja, helt korrekt.
Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Och du ska berätta lite om Decote.
Ja,
eller
precis.
Är det så man uttalar det?
Decote. Ja.
Decote, okej. Så vi kan väl börja med det. Du kan få berätta lite kort om bolaget och vad ni gör.
Ja, gärna. Nej, men vi utvecklar vad vi vill kalla då nästa generation potensläkemedel. De flesta har ju hört talas om Viagra och den typen av preparat. De kom för 25 år sedan nu, och sedan dess har innovationer inom det här området lyst med sin frånvaro. Och folk brukar bli ganska förvånade när vi berättar att alltså, över hälften av alla män 40 år och uppåt drabbas av erektionsproblem i någon grad. Så det är väldigt vanligt, men området är ju stigmatiserat, så det är inget man normalt brukar prata om. Men det är så pass vanligt och det finns otroligt mycket att göra på området. Vi har en helt ny molekyl med unika egenskaper som vi ser verkligen kan göra stor skillnad.
Och hur ser ni det hittills? Vart, alltså vilken fas ligger bolaget?
Ja, vi har precis nu påbörjat den kliniska fasen, och det innebär då att vi har påbörjat studier i människa. I ryggsäcken har vi över 20 stycken djurstudier. Det är så man börjar, man gör studier på djur. Där vi har påvisat då effekten Och det som är väldigt unikt är att effekten tycks hålla i sig under en väldigt lång tid. Vi har sett att den håller i sig minst 7 dagar. Och det är också en utmaning med dagens preparat att de behöver ofta liksom ta en halvtimme, timme innan sexuell aktivitet och sitter i under ganska kort tid. Så vi skulle liksom vilja normalisera detta genom att ta fram en behandling som du kanske kan ta liksom veckovis eller varannan vecka. Mm. Och däremellan känna dig trygg.
Och det som finns på marknaden idag, det är alltså Viagra?
Ja, det är Viagra och liknande preparat, alltså generika. Okay. Alltså, så att de har ju samma typ av substans egentligen, kan man säga, förenklat. Och vi vet också att så många som hälften av dem som får det här preparatet förskrivet avbryter behandlingen. För att man upplever inte att man får önskad effekt eller att det är biverkningar eller andra typer av liksom, utmaningar.
Men det känns ju rätt passande. Vi har ju förmodligen många män 40 plus som lyssnar på det här. Så det är nog en bra målgrupp för er.
Då borde ju hälften ha potensproblem då.
Och när förväntar ni er att ni når kommersiell fas?
Den här kliniska fasen som vi precis har påbörjat nu, den får man räkna med tar ungefär 4-5 år. Så att det är ju ett par år bort, och det är ju så med läkemedelsutveckling att det tar lite tid.
Finns det några andra bolag med liknande forskningsområde och liknande affärsmodell? Nu har vi inte pratat om vad ni ser som er framtida affärsmodell, som ligger längre fram i resan som man kan ha som någon typ av jämförelseobjekt eller peer?
Ja, alltså om jag kort och bara drar lite grann vår affärsmodell så går den ut på att vi ska utveckla Libnoletto, som vi kallar vår läkemedelskandidat, till och med klinisk fas 2. Det brukar man kalla med att man då har liksom proof of concept i människa. Och sen därefter liksom ingå partnerskap tillsammans med lite större etablerade bolag, både som en del liksom finansieringen men också att liksom snabba på utvecklingen med hjälp av deras typer av liksom resurser och muskler för att få det här till marknaden så fort som möjligt. Där, den affärsstrategin delar ju vi med många lite mindre läkemedelsbolag, så där skulle jag vilja säga att där är vi inte unika. Sen när man tittar på också, som jag förstår, det är en fråga om det finns andra som forskar inom området, så är det ju förvånansvärt liksom, lite som händer inom det här området. Sexuella dysfunktioner. Nu har jag mest pratat om potensproblem hittills, men vi ser också att våran tycks ha en effekt också mot en annan indikation som kallas för tidig utlösning. Som också drabbar framförallt lite yngre män och kan vara väldigt liksom, problematiskt. Det finns ett annat bolag, ett danskt bolag faktiskt, som också jobbar med indikationen erektionssvikt. Men där ser vi att det behövs liksom mycket förbättrade behandlingar, så att det är bra att det händer saker inom det här området.
Ja, marknaden borde ju ses som väldigt, väldigt stor om det är 50% av män som är 40 plus.
Ja, precis. Alltså redan idag, om man tittar på försäljningsstatistik nu, så liksom omsätter ju alltså marknaden för erektionssvikt någonstans uppåt 50 miljarder svenska. Tidig utlösning 30 miljarder svenska. Och då är det bara försäljningsstatistik. Och för de som kommer ihåg vad jag sa innan, att det är liksom hälften av de som provar behandlingen idag som avbryter, så finns det en jättestor liksom reell marknad där ute som liksom dagens behandlingar inte riktigt liksom adresserar det.
Och då antar jag att det som kommer göra att ni tjänar väldigt mycket pengar, det är att ni liksom lyckas i de här studierna och sen så får ni patent på det också. Och så ska ni kunna sälja till en väldigt stor målgrupp och göra det liksom med ganska lite konkurrens, om man säger så då, om ni får fram en bättre substans, det vill säga en alternativen som finns idag.
Exakt. Vi jobbar ju redan idag väldigt mycket med patent. Vi har redan 2 beviljade patentfamiljer. Vi har ganska nyligen här skickat in 2 stycken ytterligare patentansökningar, varav en sån här internationell patentansökan som faktiskt omfattar 157 länder. Så vi jobbar väldigt aktivt där, för det är ju en jätteviktig del, både liksom här och nu, att bygga värde för liksom bolaget. Det är mycket det investerare tittar på också, och även framtida samarbetspartner, att man har liksom mutat in det här området ordentligt. Den här typen av partnerskap som vi ser framför oss då, brukar prata om utlicensiering av rättigheter att utveckla och marknadsföra och sälja. Det brukar alltid generera såna här upfront payments i samband med att man signerar, så att vi som läkemedelsbolag då kan ganska tidigt liksom i utvecklingen få ett positivt kassaflöde. Och sen också då liksom milstolpebetalningar när man uppnått vissa resultat i utvecklingen och sen royalties på framtida försäljning.
Och en bra sak för investerare när man kollar på ett forskningsbolag tycker både jag och Magnus, det är ju alltså det, generellt så är det ganska svårt att utvärdera det utifrån en form av kassaflödesinvestering. Mm. Och bolag generellt i tidig fas kollar man ju ofta på människorna bakom. Mm. Så är det några specifika i till exempel styrelseledning eller i ägarlistan som du vill lyfta fram här?
Ja, alltså kanske att jag faktiskt vill lyfta fram egentligen liksom bredden i Dicots styrelse. För att även om vi är i relativt liksom tidig fas, då behövs det ju folk med liksom en tung vetenskaplig bakgrund, och det har vi. Men vi har också en väldigt stark liksom förankring i liksom, styrelseledamöter som har liksom en finansiell bakgrund och investerarbakgrund. Så jag skulle kanske liksom lyfta fram bredden, men den som kanske de flesta känner till är Jan-Erik Österlund som kom in i Dicots styrelse under året här, som har en väldigt liksom bred erfarenhet, internationell erfarenhet. Så. Vad gäller ägandet så ser jag att vi har ett antal nu personer som har liksom ökat upp sin ägarandel och har varit med oss här nu på de senaste liksom, kapitalanskaffningarna på ett väldigt bra sätt och visa stort förtroende för bolaget. Mm. Så att, och sen vill jag nog lyfta fram också, vi är ett väldigt så här, virtuellt bolag, så vi är ganska liksom, få anställda som därmed har möjlighet att liksom, upphandla den kompetens som behövs på en internationell arena. Och där har vi fått uppmärksamhet från väldigt framstående forskare och också kliniker inom området. Som till exempel en amerikanare som heter Herren Padmanathan som var ansvarig studieläkare när Viagra lanserades eller utvecklades ska jag säga. Och egentligen har varit med i utvecklingen av de flesta preparat som finns på marknaden idag. Och han tittar på det vi gör och säger liksom att det här är den första revolutionerande molekylen han har sett sedan Viagra lanserades. Och han är också då numera är med och stöttar oss också som en konsult. Så att vi har bra stöttning därifrån också.
Intressant. Mm. Och ni ska ju genomföra en kapitalrunda.
Yeah.
Så du får gärna berätta lite om den här emissionen, teckningsperioden och varför man ska investera i Dicot.
Ja, precis. Jag kommer ihåg att adressera alla de här frågorna. Men vi gjorde en företrädesemission i början på året. Som faktiskt övertecknades. Så det var väldigt glädjande att få det förtroendet. Men i samband med det då så emitterades också två serier med teckningsoptioner. Så en gick i juni och sen går den sista här nu då i november. Och hela den här kapitalanskaffningspaketet syftar till att finansiera bolaget genom just den här kliniska fas 1. Och även förberedelser inför klinisk fas 2. Så teckning för den andra serien optioner startade det här 1 november och pågår fram till 15 november. Och vi noterade på Spotlight, så där går även då optionerna att handla fram till 13 november, om man inte sitter inne på optioner idag.
Intressant.
Ja.
Suveränt, men jag får säga stort tack för idag.
Tack själva.
Mm, tack så mycket för att du kom.
Tack.
Och lycka till.
Tack så mycket.
Grymt, så det var allt för den här veckan. Lite intressanta rapporter. Jävligt nice att rapportsäsongen är igång. Slipper man se
nice.
Portföljen gå ner varje vecka på makronheter. Det är rätt nice också. Så att med det så tackar vi för idag och så hörs vi om 2 veckor igen.
Det gör vi. Stort tack för att ni har lyssnat allihopa.
Stort tack. Ha det underbart.
Ciao, ciao.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.